Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Art of Deception Controlling the Human Element of Security av Kevin D. Mitnick, skriven tillsammans med William L. Simon är en sakprosabok om social manipulation inom informationssäkerhet. Den utgår från en enkel men viktig insikt att en organisation kan ha brandväggar, kryptering och avancerade behörighetssystem, men ändå blir sårbar när en människa övertalas att öppna dörren. Mitnick, en tidigare hacker som senare arbetade med säkerhetsrådgivning, beskriver hur angripare utnyttjar hjälpsamhet, stress, respekt för auktoriteter och bristande rutiner. Boken kombinerar dramatiserade eller återgivna angreppsscenarier med analyser av varför de fungerar och hur de kan stoppas. Den är mindre en teknisk handbok än en bok om beteenden, arbetsprocesser och organisationskultur. Tyngdpunkten ligger på företag och myndigheter, men resonemangen är relevanta också för privatpersoner, trots att vissa tekniska exempel speglar tiden kring utgivningen år 2002. Är bokens centrala fråga fortsatt aktuell, hur man skyddar information när motståndaren riktar in sig på människan snarare än maskinen? Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, människan blir säkerhetssystemets mest svårstyrda del. Bokens huvudidé är att informationssäkerhet inte bara avgörs av teknik, utan av de beslut människor fattar i vardagen. En anställd kan lämna ut ett lösenord, bekräfta en intern uppgift eller släppa in en obehörig person utan att uppleva att något farligt sker. Angriparen behöver då inte nödvändigtvis kringgå en teknisk kontroll. Istället får personen som har rätt behörighet att själv göra det. Mitnick beskriver detta som social ingenjörskonst, alltså ett systematiskt utnyttjande av mänskliga reaktioner för att få tillgång till information eller resurser. Boken undviker i grunden förklaringen att personalen är dum. Problemet är snarare att normala och ofta positiva egenskaper som servicevilja, samarbete och förtroende kan vändas mot organisationen. Detta får en viktig följd för säkerhetsarbetet. Det räcker inte att säga åt personalen att vara försiktig. Organisationen måste skapa enkla rutiner som gör det möjligt att kontrollera en begäran utan att den anställde behöver känna sig ohjälpsam eller misstänksam. I svenska verksamheter, där tillit och informella kontakter ofta värderas högt, blir balansen mellan god service och konsekvent verifiering särskilt relevant. För det andra, förevändningar och auktoritet gör oskyldiga uppgifter användbara. En viktig del av boken handlar om hur ett angrepp kan byggas stegvis. Angriparen börjar ofta inte med att fråga efter den mest känsliga informationen. Små uppgifter som namn på en chef, interna system, telefonnummer eller hur en avdelning arbetar kan användas för att skapa en trovärdig identitet senare. Mitnick visar därmed att information som verkar harmlös i ett enskilt samtal kan få stor betydelse när den kombineras med annan information. En central metod är förevändningen, där angriparen utger sig för att vara exempelvis teknisk support, en kollega, en leverantör eller en företrädare för en myndighet. Rollen väljs för att mottagaren ska känna igen situationen och agera snabbt. Auktoritet fungerar särskilt väl när personen framstår som chef, expert eller kontrollfunktion. Tidspress förstärker effekten, eftersom mottagaren får mindre utrymme att tänka efter. Bokens försvar är inte att förbjuda all kontakt eller göra varje samtal misstänkt. Det är att skilja mellan identitet och påstående. Den som ber om åtkomst ska verifieras genom en oberoende kanal, exempelvis ett känt telefonnummer, ett ärendehanteringssystem eller en fastställd godkännandeprocess. Den principen är mer hållbar än att försöka bedöma om en röst låter trovärdig. För det tredje, manipulation använder hjälpvilja, rädsla och känslan av ömsesidighet. Mitnick analyserar psykologiska drivkrafter som gör social manipulation effektiv. Hjälpvilja är en av de starkaste. När någon verkar ha ett praktiskt problem, som att inte kunna logga in eller att riskera att missa en viktig leverans, vill många lösa situationen snabbt. Angriparen kan också använda sympati, skuld eller irritation för att göra ett avslag socialt obekvämt. I andra fall används hot om konsekvenser, till exempel genom att påstå att en chef väntar, att ett systemfel måste rättas omedelbart eller att mottagaren bryter mot en rutin. Boken tar även upp omvända upplägg, där angriparen får offret att själv ta kontakt för att få hjälp. Då blir misstanken ofta lägre, eftersom kontakten upplevs som självvald. Det avgörande är att känslor kan förskjuta fokus från kontroll till problemlösning. En säkerhetsrutin måste därför fungera även när någon är stressad, vill vara vänlig eller möter en till synes överordnad person. Praktiskt innebär det att personal ska ha tydliga rättigheter att pausa ett ärende, säga nej och kontrollera identitet utan att riskera kritik för dålig service. Boken behandlar alltså inte bara tekniska brister, utan de sociala situationer där regler annars lätt sätts åt sidan. För det fjärde, fysiskt tillträde och digitala angrepp förstärker varandra. Boken betonar att social ingenjörskonst inte begränsas till e-post eller telefonsamtal. Angripare kan försöka komma in i lokaler genom att följa efter behörig personal, uppträda som servicepersonal eller använda en påhittad anledning för att få tillgång till kontor, utrustning eller dokument. Den fysiska och digitala säkerheten hänger därför ihop. Ett besök i en byggnad kan ge information om namn, arbetsrutiner och tekniska miljöer som sen gör ett digitalt bedrägeri mer trovärdigt. På motsvarande sätt kan information från nätet hjälpa någon att passera en fysisk kontroll. Mitnick beskriver hur tekniska metoder och mänsklig manipulation ofta kombineras, snarare än används var för sig. Detta är ett användbart perspektiv eftersom organisationer ibland delar upp ansvaret mellan IT, reception, fastighet och verksamhet. Angriparen bryr sig däremot inte om interna ansvarsgränser. Ett genomtänkt skydd behöver därför omfatta besökshantering, tydliga regler för identitetskort, skydd av utskrifter och skärmar samt kontroll av oväntade förfrågningar om systemåtkomst. I dagens svenska arbetsliv har distansarbete och digitala möten gjort gränsen mellan fysisk och digital identitet mindre tydlig. Bokens princip kvarstår. Åtkomst ska bygga på verifierade behov och identiteter, inte på klädsel, språk eller ett övertygande sammanhang. Slutligen, utbildning och policy måste omsättas i vardagliga beslut. Bokens avslutande delar flyttar fokus från angriparens metoder till organisationens ansvar. Mitnick argumenterar för säkerhetsmedvetenhet, utbildning och dokumenterade regler, men hans resonemang visar också varför en policy i sig inte räcker. Om instruktionerna är svåra att hitta, otydliga eller omöjliga att följa under tidspress, kommer personalen ofta att improvisera. En effektiv rutin behöver därför beskriva vad som ska skyddas, vilka situationer som kräver kontroll och exakt hur kontrollen ska göras. Det kan handla om återuppringning via kända kontaktuppgifter, krav på godkännande för behörighetsändringar eller regler för hur känslig information lämnas ut. Utbildning bör dessutom förklara varför rutinerna finns. När människor förstår angreppets logik blir det lättare att känna igen manipulation som annars framstår som en normal arbetsuppgift. Boken är särskilt användbar för chefer eftersom den placerar ansvaret i processer och ledarskap, inte enbart hos enskilda medarbetare. Samtidigt är vissa detaljer om teknik och kommunikationsformer daterade. Läsaren bör därför inte använda den som en komplett beskrivning av nutida nätfiske eller moderna identitetsbedrägerier. Dess långsiktiga värde ligger i principerna. Återkommande träning, tydliga eskaleringsvägar, minst möjliga behörighet och en kultur där kontroll betraktas som professionellt arbete, inte som misstro. Sammanfattningsvis, The Art of Deception passar främst chefer, säkerhetsansvariga, IT-personal, utbildningsansvariga och medarbetare som hanterar känslig information. Den kan också ge privatpersoner ett tydligare språk för att förstå bedrägerier där avsändaren försöker skapa förtroende snarare än bryta sig genom teknik. Läsaren får framför allt träna sin förmåga att se vardagliga kontakter som möjliga säkerhetssituationer. Ett oväntat samtal, en begäran om snabb hjälp eller en till synes intern fråga kan behöva kontrolleras, även när den verkar rimlig. Bokens praktiska styrka är att den kopplar dessa risk till konkreta motåtgärder som verifiering, tydliga behörighetsvägar, utbildning och rutiner för att rapportera misstänkta händelser. Jämfört med många böcker om cybersäkerhet skiljer den ut sig genom att lägga tyngdpunkten på samtalet. Relationen och arbetsplatsens vanor, snarare än på programvara eller teknisk infrastruktur, den visar att säkerhet är ett gemensamt arbetssätt, inte en produkt som kan installeras. Samtidigt bör den läsas med historisk medvetenhet. Kommunikationsverktyg och tekniska hot har förändrats mycket sedan den publicerades och vissa exempel känns tidsbundna. Men de psykologiska mekanismerna, som auktoritet, stress, hjälpvilja och rädsla för konflikt, är fortfarande igenkännbara. Därför fungerar boken bäst som en grundläggande analys av mänskliga sårbarheter, kompletterad med aktuella råd om nätfiske, lösenord, flerfaktorsautentisering och moderna bedrägeriformer. Den är inte den mest tekniskt detaljerade säkerhetsboken, men den förklarar varför teknik ofta misslyckas när organisationens mänskliga processer lämnas oskyddade. Om du vill stödja Kevin D. Mitnick, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!